Här börjar Svarta fåglar av Ken Follett, översatt av Sam J. Lundvall, inläst av Kristoffer Svensson för Saga Egmont. Exakt 50 kvinnor skickades under andra världskriget in i Frankrike av byrån för speciella operationer. 36 av dem överlevde kriget. De övriga 14 gav sina liv. Denna bok är tillägnad dem alla. Första dagen. Söndagen den 28 maj 1944. 1. En minut före explosionen var torget i Saint-Cécile fridfullt. Kvällen var varm och ett skikt av orörlig luft låg som en filt över stan. Kyrkklockan slog lojt när den utan entusiasm kallade menigheten till gudstjänsten. För Felicity Clare lät det som en nedräkning. Torget dominerades av 1600-talsslottet. Det var en förminskad version av Versailles med en mäktig framskjutande fasadentré och flyglar på båda sidor som vek av i en rät vinkel och sträckte sig bakåt från huvudbyggnaden. Det bestod av en källarvåning och två övre våningar, krönt av ett högt tak med rundade vindskupor. Felicity, som alltid kallades Flick, älskade Frankrike. Hon tyckte om dess behagfulla byggnader, dess milda klimat, dess lättjefulla luncher, dess kultiverade befolkning. Hon tyckte om franska målningar, fransk litteratur och eleganta franska kläder. Besökare uppfattar ofta fransmännen som ovänliga, men Flick hade talat språket sedan hon var 6 år och ingen kunde märka att hon var utlänning. Det retade henne att det Frankrike hon älskade inte längre existerade. Det fanns inte tillräckligt med mat för lättjefulla luncher. Alla målningarna hade stulits av nazisterna och bara fnasken hade vackra kläder. I likhet med flertalet kvinnor bar Flick en formlös klänning vars färger för länge sedan hade blekts i tvätten. Hennes högsta önskan var att det riktiga Frankrike skulle komma tillbaka. Det skulle kanske snart återkomma om hon och folk som hon gjorde vad de förväntades göra. Hon skulle kanske inte få uppleva det. Hon skulle kanske inte ens överleva de närmaste 5 minuterna. Hon var inte fatalist. Hon ville leva. Det fanns 100 saker som hon ville göra efter kriget. Avsluta doktorandstudierna, få barn, besöka New York, dricka champagne på stranden i Cannes. Men om hon skulle dö nu, var hon glad att kunna tillbringa sina sista minuter på ett soligt torg och se på ett vackert gammalt hus med det melodiösa franska språkets ljud i öronen. Slottet hade uppförts som bostad åt den lokala adelsfamiljen. Men den sista comte de Saint-Cécile hade förlorat huvudet i giljotinen 1793. Prydnadsträdgårdarna hade för länge sedan förvandlats till vinodlingar, för detta var vintrakter, hjärtat av Champagne-distriktet. I byggnaden fanns nu en viktig telefonväxel som placerats där eftersom den ansvarige departementschefen var född i Saint-Cécile. När tyskarna kom utvidgade de telefonväxeln till en länk mellan det franska telefonnätet och den nya kabelförbindelsen med Tyskland. De placerade också ett regionalt Gestapo-kommando i byggnaden, med kontor i de övre våningarna och fångceller i källaren. 5 veckor tidigare hade slottet bombats av de allierade. Den sortens precisionsbombning var något helt nytt. De tunga, fyrmotoriga Lancaster-bombarna och flygande fästningarna som varje natt dundrade fram högt över Europa var otillförlitliga. Ibland missade de en hel stad. Men den nyaste generationen attackflygplan, Lightning och Thunderbolt, kunde smygas in i dagsljus och slå till mot ett litet mål, en bro eller en järnvägsstation. Större delen av slottets västra flygel var nu en hög av oregelbundna tegelstenar från 1600-talet och kvadratiska vita stenar. Men luftangreppet hade misslyckats. Reparationer genomfördes snabbt och telefonförbindelserna var brutna bara så lång tid som det tog tyskarna att sätta in nya.